termos med Roger Kjellman.
Sådär, bandspelaren är med på noterna. Jag lagade i pinfärska batterier innan jag satte mig i bilen och körde till Sundom, den bildsköna byn i Vasa. Och här har jag stigit på hos dagens termosgäst Tine Sylvest. Hej på dig!
Hejsan Roger, vad roligt att jag fick komma med.
Ja, tack för att
eller,
jag...
Eller du ville komma hit närmare.
Tack för att jag fick komma hit.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Termos, ett gemütligt samtalsprogram, personporträtt kan man väl kalla det. Du är kaffesnål, du frågar, ska inte vi ta fram kaffet? Jag har det i min ryggsäck här ännu, och du har radat fram fina porslinsmuggar och rödmjölk och grädde, eller flö som det heter på danska.
Där kommer flö, för jag dricker kun kaffe med flö och mjölk. Och det ska vara rödmjölk.
Rödmjölk, just det.
Och på dansk så heter den sötmjölk.
Blir sötmjölk?
Ja, alltså som söt. Ja. Sötmjölk. Sötmjölk. Mm. Ja. Det kan jag inte säga. Rödgröd med flöde.
ingen smala linje. I alla fall när det gäller kaffe.
Nej, alltså kaffe måste ju vara gott. Så måste man ju bli smal på ett annat sätt.
Jag brukar kämpa sig att allt som är gott är hälsosamt. Och delvis är det väl sant?
Ja, men det är faktiskt sant. Och det gäller ju med allting att bara man inte tar för mycket av det på en gång. För så blir det ohälsosamt. Alltså det är ju också det samma, vad jag brukar och vad jag missbrukar. Det är ju egentligen, det gäller ju allting egentligen. Mm. Att det lilla fina ordet som vi inte har på danska, det lilla fina ordet lagom.
På det finns inte.
Jo, det gör det, men det heter något annat. Det heter... Det ska vara lite pass.
Lite pass?
Ja, nej, lite pass. Alltså, lite till pass, till pass.
Ah, just det.
Alltså, att det ska vara jämnt anpassat kan man översätta det till. Det betyder lagom. Det ska vara lite pass.
Ah, ja, okej. Okay. Mm. Du är en person med många strängar på lyran. Du är musiker. Du jobbar också som terapeut. Så vi ska komma in på de här sakerna. Men vi börjar med att prata om dig, Tine. Och du då bevisligen är... dansk.
Fullständigt bevisligen. Och här utanför dörren på min lilla mottagning här vi befinner oss så hänger ju också en liten dansk flagga så att folk ska förstå vad det är att de har kommit.
Mm. Innan jag frågar hur du hamnade i Finland så får du berätta lite om dig själv. Varifrån är Danmark? Här stammar du.
Jag är från Köpenhamn. Jag är född i Köpenhamn och har gått i skola i Köpenhamn och har levt ett fullständigt normalt vanligt liv till jag blev 12 år. Och så blev livet lättare ovanligt för så kom jag med i Danmarks Radios flickkör. Och det är en sån här semiprofessionell kör som reser runt i hela världen faktiskt, eller gjorde det den gången. Så, alltså de hade jättestora fina konserter och sponsorer och grejer. Och så småningom så ledde det att vara med i Danmarks Radios flickkör, det ledde mig till att faktiskt få en solistroll på det Kungliga teater redan när jag var 13.
Oj.
Och det var alltså då var min bana utstakad, för då visste jag att jag vill bli antingen sångare eller skådespelare eller båda. Mm. Och det blev jag ju så också, för att så gick jag ju inte så förfärligt mycket i skolan, för det hade jag slett inte huvud till. Jag har jättestora koncentrationssvårigheter. Det har först visat sig nu de här senaste år. Mm. Det har jag levt med hela mitt liv utan att veta vad det var.
Ja.
Men som många andra som har liknande problematiker så har jag spetsat mig in på det som jag kan och det som jag är intresserad av. Och det är hästar och alltså ridning och vara i stallet och kunna navigera i det praktiska miljö. Och så är det primärt alltså att vara sångare och skådespelare på den ena sidan och så att jobba med psykoterapi och arbetshandledning på den andra sidan. Det där med psykoterapin och arbetshandledningen, det kom ju först mycket senare. Det var först när jag var över 40 som jag började utbilda mig i det. Men sen tog jag också tre treåriga utbildningar till psykoterapeut. Mm. Så jag jag har inte bara läst det i en damtidning, det har jag inte.
Du är ett bevis på det här att även i vuxen ålder så kan man byta bana, kanske då äntligen hitta det som man brinner för.
Nej, men egentligen, jag har aldrig riktigt bytt bana. Det har bara blivit så att, alltså där jag var 19 så kom jag in på teaterhögskolan.
Du gjorde det?
I Danmark. Ja, och vi har tre av sorten. Och det är väldigt små årskurser som kommer där, för det är en jättedyr och fin och snofsig utbildning.
Mm.
Och de här tre teaterhögskolor hade lite olika stug, alltså statsligt betalade teaterhögskolor. Och den jag kom in på heter Odense Teaters elevskola, och den var klassiskt orienterad. Så det betyder alltså att jag har liksom, jag utbildat till också att verkligen stå på en klassisk scen, kunna prata upp en stor teatersal utan mikrofoner och verkligen alltså kunna gå in och fylla något på en scen. Mm. Och det passade mig fint med den där klassiska utbildningen. Och så har jag använt det ganska mycket, att jobba ganska mycket som skådespelare, men det jag ville det var ju att vara sångare, men det blev jag aldrig utbildad till.
Nä.
Men småningom så gav jag mig till att sjunga så gott det gick på heltid, och det gjorde jag ju nästan 20 år.
Mm.
Och jag var alltså så urfattig att många, många gånger så har pappa har skickat mig 100 mark i kuvert och mina kompisar säger, nej men kom över och ät. Och, alltså jag har inte haft salt till ett ägg, men jag kört runt i min stora Chevrolet och jag var liksom, jag hade musiker som spelade med mig och som jag såg till att de fick betalt och så vidare. Så,
ja.
så egentligen så pågick det där ju helt jättemycket från jag kom till Finland i 88.
Mm.
Och många, många, många år fram. Och innan dess hade jag ju också levt på att sjunga i Danmark.
Ja.
Och hade för längst liksom slutat med att vara medlem av fackföreningen och sånt där. För jag tyckte det kostade bara en massa pengar. Och så var det ett sånt här system att om jag hade haft en cake så får jag ju jättemycket betalt.
Ja.
Och så delade de det ut och sa, men så tar vi 6 veckors dagpenning av det. Så jag tänkte bara, nej, nej, nej. Och så blev jag egenföretagare och det var liksom en fullständigt liten... Totalt fullständigt liten skala, men att jag har inte haft någon chef sen jag var 80. Sen 1984 har jag inte haft en chef.
Så där. Ja.
Nej, 85.
Ja. Hur är det, du sa att din pappa skickade lite pengar då. Har du haft en förstående och stöttande omgivning, föräldrar och så vidare?
Jag har haft en jättekärleksfull omgivning. Att, det var ingenting som, i synnerhet mamma men också pappa, önskade sig mig och min syster jättemycket. Och vi bodde samman med mormor i en stor fin lägenhet mitt i Köpenhamn som min syster har ännu.
Mm.
Och det var på alla sätt och vis ett otroligt gott hem. Och det var jättemycket kärlek, det var jättemycket stöd också och man såg och så. Och mamma var nästan för ivrig med att anspåra och så säger, oj vad du tecknar fint, vad är det en fin lille skatt, och vad du sjunger bra, men fördi de bröt sig så mycket om oss, så en av de saker som vi då kunde där jag var 4 och min syster Lulu var 3, det var att vi kunde sjunga 3-stämmigt med mamma.
Oh.
Fördi hon gick ju bara med Lulu i en sån där liten barnvagn, för Lulu kunde inte gå förrän hon var lite äldre, och jag gick vid sidan av och höll i handtaget. Och så sjöng mamma barnsångarna. Och när vi kunde dem, sjöng mamma andra stämmen. Och så sa vi snabbt till henne att mamma sjöng första stämmen. Och så började vi improvisera.
Wow.
Fördi att vi kommer från en familj som har musik i sig utan att någon... Vi har inte har någon jobbat med musik och inte har någon varit professionell. Men morfar har varit en habil pianist och så vidare. Så mina första pianostycken komponerade jag säkert när jag var 6-7 år.
Oj, se där!
Nå, det var kanske inte så mycket att hänga i flaggstången, ja. Men i alla fall.
Mm. Och här står ett piano också i rummet.
Jo, alltså vi befinner oss nu här i Sundan på min lilla psykoterapimottagning.
Mm.
Så därför har jag både min gitarr här och jag har ett piano här. Fördi det som jag bland annat gör, att jag är ju gestaltterapeut och arbetar psykodynamiskt. Men det som en av mina specialer är att jag arbetar med konstterapi. Och det är inte bara att man målar och tecknar, utan det är alla former. för konstnärliga uttrycksmedel som redskap i den psykoterapeutiska processen. Så det är egentligen likgiltigt om folk dansar eller hoppar eller sjunger eller tecknar eller deklamerar eller skriver en dikt. Alltså det är allt samma en process för att folk ska komma mera in i sina egna problematiker eller bättre in i sin självkännedom. Så därför kan vi använda i terapi pianot. I gamla dagar hade jag sångelever. Och det är länge sedan jag har slutat med det, för det, jag har inte, orkar jag faktiskt inte riktigt mer. Jag har inte riktigt lust.
Nu, vet du vad, nu börjar min kaffe tandverka också. Klockan är så pass mycket på dagen så...
Jag säger inte annat. Det gläder mig mycket, för jag har alla de tänder jag har kvar i munnen, och det är nästan alla, de har värkt länge. Jaha. Så det passar mig så jättegott att kaffetanden verkar.
Nu får du hjälpa mig. Jag håller i mikrofonen här. Så jag håller upp min ryggsäck, så får du packa upp vad jag har bullat upp med, som det heter.
Ja, men det låter bara så skönt.
Blå termos.
Nå, vad skönt. Nambulla.
Och grisar.
Där griset, det är så skönt. Gris är en god ting. Och nu ska vi inte vinka den här mjölken.
Ja. Och så har jag ännu...
För säkerhets skull. Havrekex.
Oh,
ja, gott.
Sådär.
Ja, men vet du vad, så lär vi inte svälta idag. Här nu, jag ska rassla lite med de här muggar.
Ja.
Det var nästan synd att vi inte ska ha dem, de är så fina.
Emaljmuggarna får vila, vi är inomhus och dricker civiliserat ur fina porslinsmuggar. Men dagen till ära så tar jag rödmjölk i mitt kaffe.
Det ska du göra, absolut. Här ska du göra. Nu ska vi skåna för den här upp. Det var också en mugg här. Faktiskt.
Sådär.
Och en sån här kaffemugg har jag också. Men den är gul. Nu ska jag ta, du är ju gästen, fast det är du själv som kommer kaffe.
Jättestor mugg, så hälften, halva muggen räcker.
Yep. Say when.
When. Där.
Då så. Nu ska vi skåra, för jag har motsvängt. Jag ska ha så här. Och jag ska också bara ha en halv, för så ska jag ha himla mycket röd mjölk och grädde.
Båda två samtidigt?
Ja, ja.
Får du lagom fettprocent?
Jo, för jag älskar fett. Det låter kanske lite märkligt. På dansk så har vi en grisdeg som... den är, jag vet inte varifrån den är, för jag är inte så sån där fysiskt orienterad och inte heller slaktarorienterad. Men att, där kan man, alltså det som heter en fläskesteg.
Mm.
Och den ska man sätta in i ugnen, och så blir den... Så ska man skära det där överst, alltså svålens skär man.
Ja.
Och så blir det till fläskesvär. Åh, det smäger så gott. Det är sån där, så är det sån där crunchy. Och precis. Så ska det vara salt på. Himla ohälsosamt och supergott. Nå, skål i kaffe.
Ja. Skål i kaffe.
Jeps. Vi skålar riktigt.
Nu, musik är en del av termos. Och vi har bett dig välja tre stycken. Ibland är det lätt, ibland är det jättesvårt. Hur har det varit för dig?
Alltså jag visste inte riktigt vad jag skulle, för just nu så sitter jag ju med en fullständigt sprillans ny CD. Och den kommer till att komma ut nu här, alltså faktiskt just under dagarna. Den har just blivit så småningom skickad till de sociala medier, så den är fullständigt sprillans ny, heter det väl på svenska. Och den har jag gjort tillsammans med en väninna. Jag tänkte att det skulle nog vara jätteroligt att vi skulle kanske nu lyssna lite på en låt därifrån.
Ja, det går bra.
Och det är ju svårt för mig att välja, för hon har en väldigt bred musiksmak och en väldigt bred musikfantasi. Så hon skriver ju olika genrer. Och den där kära goda... kompisen och väldigt duktiga musikern och musikproducenten som vi har varit hos i studion, så är ju Stefan Kiljo Lindblom. Och han och jag har arrangerat det. Jag har arrangerat alla stämmorna och sjunger dem. Jag har arrangerat några soloinstrumenten, och Kiljo har arrangerat stort sett resten. Och några soloinstrumenten har kommit bara och improviserat på en session. Så att... också på grund av att Kiljo är väldigt, väldigt duktig och väldigt inriktad i sin fantastiskt skarpa och goda smak, så har han också fått de här nya låtar som är på den här nya produktionen till att bli till väldigt olika genrer och väldigt olika låtar. Så jag har super, super svårt att välja.
Mm-hmm.
Du har fått skivan.
Jag har skivan här i ett
kuvert.
Du får sprätta konvolutet här.
Ja, för du sitter ju där med micken, ja. Så måste du...
Ska jag välja då sen baserat på titeln kanske bara?
Du kan sämre en backing på titeln. Alltså.
Vi gör det.
För det blir en här show på.
Sing heter skivan och Medicine Wheel så heter er duo.
Nej.
Men det var tvärtom.
Jepsen, vi heter Sing och skivan heter Medicine Wheel.
Medicine Wheel. Men vet du vad? Då tar vi titelspåret. Medicine Wheel. Kort och gott.
Gott. Jättebra.
Så där hörde vi Medicine Wheel, könsång, och nu blir det skönt prassel.
Ja, nu ska vi ha, jag har druckit kaffe nu redan, och nu står de här grisar på bordet, så nu ska du få in på din tallrik.
Varsågod.
Som vi säger på danska, oberörda människohand. Och så ska jag få en gris. Nam. Jag ska storka ut i köket efter en kniv, för jag äter gris med kniv.
Så där, det blir grisstyckning här vid kaffebordet.
Det blir grisstyckning. Och jag vet gott att det är fullständigt knäppt. Men jag älskar att skära en liten bit av till exempel grisen eller vinerbrödet.
Mm.
Och så när jag kom till Kromby 88 och de satt och doppade, så tänkte jag det var det mest äckliga och oläckraste jag någonsin har sett i mitt liv. Men nu är det så att jag tar den här biten från grisen, skur den med kniv, doppar den i mitt kaffe och så är det det bästa i världen. Och det ska vara små lagom bitar. Och det är för att jag är så kinestetiskt orienterad. Så det är väldigt viktigt för mig. Liksom, min man brukar säga att jag på matbordet på kvällen så lagar jag alltid the perfect bite.
Mm.
Och det ska vara lite päron, lite kött eller fisken, lite sås, lite sallad. Det ska vara lite av allting. För det så är det gott.
Ja.
Man kan inte bara stoppa det hela in i käften på en gång. Inte. Så är det samma med de här grisstyckningar.
Ja. Då varar ju lyckan längre också med det här.
Ja.
Att skära upp det.
Jo, för det så njuter jag det ju mycket längre. Och så är det, varje bit är ju en njutning.
Ja.
Och det är jag ju en livsnjutare, verkligen.
Tina, jag är fortfarande nyfiken på det du berättar. Det var en nyhet för mig att du är klassiskt skolad skådespelare.
Mm.
När har du senast gjort något, säg någon klassiker, vet du, Ibsen eller Shakespeare, vi drar till med det, något i den stilen?
Men alltså, det är ju otroligt länge sedan, för jag har ju överhuvudtaget inte jobbat som skådespelare sen 1998. Och det var inte en klassisk pjäs, utan det var faktiskt en pjäs på Vasa Teater som hette Rosie. Den blev skriven till mig. Och då hade jag den stora förmånen, nämligen när jag hade just träffat en pianist som den gång vid det läget ju var mycket yngre än vi alla samman är idag. Danny Strömbäck. Mm. Och vi inledde ju vid det tillfället då ett jättelångt samarbete som jag var så tacksam för att det alls liksom blev av och vi kunde som göra det. För att på grund av att Danny kom hem och skulle stämma vårt piano, så jag var hemma och jag var sjuk, jag var förkyld. Så stod det några noter på det där piano, så gav han sig till att spela, så gav jag mig till att sjunga. Och en och en halv timme senare så hade vi sjungit och spelat och så sa jag, men jag måste ju gå nu. Och så knäpsade idén in i huvudet på mig att, ja men herregud, sa jag, men om jag nu får till det med en pjäs på Vasa Teater med alla de stora musicallåtar, vill du vara kapellmästare?
Mm.
Jo, sa han, det ville han utan vidare. Så det var ju jätteroligt. Jag hade kommit till Vasa och bo året för, eller två, ett och ett halvt år för. Så att jag kände ingen i Vasa. Och då rekryterade Danny ju då sina musikerkollegor och kompisar. Så att det blev en uppsättning med Danny Strömbäck och Janne Hyety och Stefan Broqvist och Stefan Kiljo Lindblom.
Och, the usual suspects brukar jag säga.
Ja, precis. Och den gång var vi ju alltså 25 år yngre allihopa.
Ja.
Och det var faktiskt en jätterolig föreställning. Att det, men manuskriptet var för långt så att den var inte så lyckad den där föreställningen, men att vi spelade faktiskt 23 gånger. Och det var då det var det Vasa teater var under ombyggning, som det också har varit senare. Så vi spelade på Ritz.
Ja.
Och det var ju utmärkt, men folk tyckte att det var så tråkigt för att stolarna var så hårda mot röven på dem.
Ja.
Så folk klagade på de där stolar. Men att nu hade vi folk som kom och det var utmärkt. Så det var okej.
Okay. Ja. Ja, det var då du kom till Vasa, sa du. Men vi måste ju ta den biten. Var det 1988 du kom till Finland överhuvudtaget? Och hur gick det till?
Jo, alltså det gick så till att, att jag hade ju ett band i Danmark. Och så slutade jag med att ha det band. Och de hade då skickat en demo hit upp till Finland. Och så fick de en kaka uppe i Österbotten. Och det kom jag underfund med. Så jag sa, men alltså, ni har skickat en demo och ni låter ju slett inte sådär nu mera. Vad är det här? Och jag skrev till arrangören här uppe. Och så sa arrangören att oj, nej, men det kan vi inte nu laga om, för vi har erbjudit det där bandet att komma. Men vi kan göra en soloturné för dig i höst. Så hösten 88 så steg jag för första gång med mina egna fötter in i Kaskö om morgonen. Och så körde jag upp till Vasa och så hade jag en jätte tajt turné som var jättebra. Där jag bara jag och min gitarr. Och så spelade jag då på Oliver sin första gång den 4 september 1988. Så det var min första dag i Finland. Och det var jätteroligt. Och så nästa dag, ja, så på kvällen efter den där kaka på Oliver sin, det var jätteroligt. Jag hade ju strax folk upp och stå på borden och sånt där, för det tycker jag är jättekul. Alltså jag har ju också en annan sida med mig själv, för jag kan ju också göra klassiska konserter och sånt där. Men ska det vara roligt så ska det vara roligt. Så då jag hade det där så var jag på bolet med samma. Och det var ju bra. Och det tyckte ju Krista var jätterolig, Ekman, för han är ju också sån här, det ska vara knäppt.
Ja.
Så det var ju bra. Men så nästa morgon så skulle jag köra ett annat ställe, och jag hade pappas bil från Köpenhamn. Så skulle jag köra ett annat ställe och det hade blivit ganska sent, för det var någon countryälskare som hade inviterat mig hem hos dem. Och eftersom jag har varit i Danmarks Radios flickkör, så har jag lärt mig att var du än är på turné i världen, så det är jätteviktigt. Har du möjlighet för att komma privat hem hos någon, så ska du alltid tacka ja. För så lär du dig ju om kulturen och folks vardag. Så när jag blev inviterad klockan skit på natten att komma hem till de här människor som var countryfantaster här i Vasa, så tackar jag ja. Och det första som hände var att så kom det ett glas, ett stort glas, och det var alltså inte ett sånt där litet glas, det var ett riktigt stort dricksglas, och det blev helt fullt med whisky.
Oj.
I deras goda hjärtan. Och jag tänkte bara, oj shit, okej. Okay. Och jag har ju alltid klarat sprit bra.
Ja.
Så jag tog det där whisky bara, och jag skulle ju upp klockan shit nästa morgon. Men den gången så kunde jag verkligen liksom förbränna alkohol väldigt snabbt. Så det var fint, jag steg upp nästa morgon och så körde jag iväg till ett eller annat skolställe som jag inte minns, Sursik eller någonting. Eller
Pedersören.
Jo, alltså det var liksom skolkonserter också varje förmiddag runt omkring i hela Österbotten, och så var det som det andra kakor på kvällarna. För det var den var jättebra arrangerad den där turné. Och då så insåg jag ju att nu kommer jag in till 150 barn som inte kan engelska. För det kunde ungdomar inte i 1988. Alltså sådana där små barn på första till tredje klass. Eller tredje till femte eller någonting. Och så gav jag mig bara till att se på mitt allra bästa svenska vad jag kunde. Och jag hade ju pratat 2 timmar svenska i skolan på sjuan. För det var liksom de nordiska språk.
Ja.
Annars hade jag aldrig någonsin haft det. Annat än att vi på teatern som jag var anställd på i många år i Danmark. Så var vi ett sånt här team som hade roligt med varandra. Och gick och sa, förbannade jävla skit. Det var det enda jag kunde på svenska. Men jag bjöd till och så snackade jag så bra svenska som möjligt vid det tillfället och säger att om ni inte förstår vad jag säger så må ni säga till så mimar jag det eller jag dansar det för er. Och det gick alldeles bra. Så jag blev kastad rakt ut när jag pratade svenska.
Ja.
Men det var jag heller inte speciellt rädd för. Det var ju bara intressant.
Ja.
Det var ju starkast dem där om de inte förstod det, men kanske inte missa så mycket heller.
Ja. Men du stannade då i Österbotten? Eller åkte du hem till Danmark? Och så?
Jo,
var det någonting som drog hit dig?
Jo, alltså jag åkte ju nog hem till Danmark. Men då hade jag ju hunnit bli fullständigt helt galet vilt förälskad i den där människan som hade lagat den där turné till mig. Och så på hemvägen så var jag liksom så bims i huvud så jag stannade mitt i Sverige och så sov jag en extra natt på ett hotell bara för att jag tänkte men alltså, att jag var helt vims på golvet för att jag var helt förälskad i den där. Och så ringde jag till honom och sa, hej det är jag, vill du gifta dig med mig? Och så sa han ja. No, ja men det var ju bra. Och så blev det nästa år vi gifte oss. Och så levde vi ett kort och väldigt hemskt och olyckligt äktenskap som hund och katt.
Ja.
Och det var ju rätt förödande. Men samtidigt, jag är en sån här som tror på det som ska ske, så sker.
Mm.
Och det var ju supergott. Fordi at det har jo, jeg har aldrig nogensinde fundet noget mere meningsfuldt, end at jeg kom til Finland. Jeg har jo fået et fuldstændig utroligt liv her.
Mm.
Jeg har et underbart, megastort socialt netværk. Jeg har haft alle de koncerter, alt det jeg nogensinde har ønsket mig at gøre, har jeg jo fået gjort.
Mm.
Og jeg har kunnet ligesom uparbejde med, efter jeg blev ældre og fik hjernen taget lidt mere til fange, og kunne begynde at udbilde mig til det her psykoterapi, som jeg gør nu og underviser og sådan der, var arbejdshandlere. Det har jeg også ligesom fået lov at lykkes med her, og har FPA-klienter og underviser på, åbner på akademi og tykker, det er jättekul. Så jeg har bare fået alt, hvad man kan få. Jeg er jättetaksam.
Og nu fik du en gris her til kaffe.
Jo, men altså så mycket som jeg sitter og tjefter, så hinner jeg aldrig äta den. Det er jo jättesvårt. Ja. Men nu tar jag en bit här emellan. Du måste hitta på något lite längre att säga.
Nej, jag ska säga det att nu ska vi fylla ut lite sändningstid med följande musikstycke. Vad blir det nu då?
Jag pratar om Danny.
Mm.
Så nu tar vi in låtarna från min egen skiva. För några år efter att vi har gjort den där musical på Vasa Teater. Så hade jag lagat så många låtar själv.
Mm.
Så det blev till en skiva med, är det nu 11 eller 12, jag minns inte riktigt. Och då hade jag då var det de samma fyra snälla kompisar och musikerkollegor. Janne Hyrty, Kiljo Lindblom och Stefan Brokvist och Danny.
Just det.
Yep. Och därför så är det en låt speciellt var man hör båda Janne och Danny, alltså i en så sinnessjuk läcka solosnutt, så den ska vi ha. Och den heter I Miss You Tonight.
Yle Vega. I Miss You Tonight, så hette låten vi hörde. Och jag saknar min gris, för nu har jag ätit upp den. Och se här, din metod vann, för du sitter med kniven och skär upp små bitar och doppar dem med kaffe. Och du har 80% kvar av din gris.
Nej, 70%.
Okay.
Men jag är också sån där att jag äter helt galet långsamt.
Mm.
Jag tycker inte om att hacka någonting i mig, för så smakar jag inte på det. Och så får jag inte glädje av konsistensen. Och så är det ju också det att nu är det här en intervju med mig.
Ja,
så därför så sitter jag och käftar så fruktansvärt, så jag hinner ju inte ha någon mat eller gris i munnen.
Ja, det är du som ska ha mest taltur här. Men på tal om det, mat. Du är en vän av den här så kallade slow food-kulturen, att kanske att maten är mer än näring, det är också ett ställe att mötas, matbordet och så vidare.
Jo, alltså i Danmark, så, och när jag var barn, det är ju liksom en halv miljon år sedan eller någonting, då hörde det ju faktiskt till att man åt samman, åtminstone på kvällsmaten och i veckosluten så åt man också luncherna tillsammans och alltså jag kommer från ett helt vanligt medelklasshem. Och det var helt vanligt att man också hade gäster, alltså kom det par och deras barn, eller så kom mammas systrar och deras män, och alla våra kusiner var där på lördag, och mormor lagade mat till alla, och vi satt och spelade och sjöng, och de vuxna drack gin och tonic. Jag har aldrig sett någon av mina vuxna fulla, aldrig. Det hade, men alltså, i Danmark brukar vi också alkohol på ett annat sätt. Så från vi var också en 16, 17, 18 år hemma med min syrra, så har vi alltid också fått vin med maten och sånt där.
Ja.
Så alltså, överhuvudtaget det man tar in genom munnen, så är en njutning. Alltså jag är liksom uppfostrad till att älska mat och ha vördnad för den och njuta den. Och också drycker. Så för mig är det en viktig grej, alltså det där med att vad jag äter. Och jag skulle aldrig någonsin hacka det i mig. Jag vill aldrig ha en kort lunchpaus. Till exempel när jag undervisar så säger jag, nej, men hellre måste alla studerande finna sig att vara här en halvtimme längre för att vi ska ha en ordentlig lunchpaus. Jag är inte med i det annars. Att det ska vara skönt.
Ja.
Likadant, jag vill också sova tillräckligt.
Hurdan var umgängeskulturen i Finland då du kom hit? Var det kulturschock just det här? Nu får man ju, jag minns ju då att nu får man ju till främmans också förr i tiden, men det har ju förändrats åtminstone i Finland nu, eller det brukar pratas om att det, man är inte så där spontan mer. Nej. Men hur var det då?
Alltså det var så. Nu var det en bit som nästan hade kommit in i munnen, nu kastar jag den tillbaka på tallriken. Det ska ni vara glada för, annars skulle det låta mig spotta allt möjligt äckligt. Alltså det var ju så att det var verkligen en fruktansvärd kulturschock. Alltså det var rätt skräckligt. För jag var ju jätteförälskad i den där mannen, och han bodde ju med sin mamma. Så att när jag kom på besök så var det ju något med att jag besökte inte honom utan dem. Och det var i sig själv lite svårt. Och sen så var det hela kulturen omkring hur man alls omgås. Den var väldigt märklig för mig. Fordi det handlade ju om att det skulle vara så mycket bullar som möjligt. Och det var liksom det handlade om. Men det där med mat, det var bara något som man inte... Det bröt man sig inte om. Men bjudningar, det var kaffe och bullar och kaffe.
Vad tog tannan kaku?
Ja, hej, jo. Och så alltså... Det var lite märkligt. Och så det där med också att fordi jag bodde så långt ut i nowhere, faktiskt. Upp i, jag var inte helst i Krumby, kyrkbyen, jag var som långt utanför. Jag var ute i Kivjärv, bodde jag. Och där var det ju så att då kom folk ju bara oanmäld. Och när man är från mitt i Köpenhamn så vill man helst inte ha det kommer någon oanmäld. Fordi så vill man gärna livet att man har BH och trosor på, ett par långa byxor eller... liksom hårar upp eller vad man nu vill. Men att här i Österbotten, åtminstone där ute på landet den gång, så var det den motsatta väg. Man blev beärad över att få gäster. Alltså i Köpenhamn så blev vi glada över att få vara gäster. Men att här var det så att man skulle vara jättetacksam om det kom gäster. Och jag var absolut inte något tacksam. Jag var arg som ett bi. Så alltså kulturkrockarna, de startade från dag ett. Och det där äktenskap så var ju inte heller längre än 3 år eller någonting. Gudskelov. Så alla parter slapp och gick vidare på varsitt håll och allt är gott idag. Men det är ju också många, många år sedan. Men gudskelov har allting blivit gott.
Och du mötte ju också en ny kärlek. Och den har hållit länge.
För vi har snart 30-årsjubileum. Det var ju också, det var i mitten på 90-talet. Några få år efter skilsmässan. Jag levde någon jättespeciella och fantastiska år i Jakobstad. I början på 90-talet och fick jättemånga vänner där, och alltså det var ju roligt att komma från lilla Kivjärv och så bara till Jeppis. Fordi att plötsligt så såg jag, ja men det finns en eller annan form för kultur här, för det var ju Roger Wingren, och det var Erik Sjöberg, och det var Betania-körarna, alltså det var folk, de kunde ju sjunga. Alltså plötsligt var det någon som visste lite någonting om vad min slags kunst är, så det var ju riktigt härligt. Och jag blev solist med dem då. Jag började liksom att få mycket bättre konserter och jobba lite på Hanaholmen. Alltså uppgraderade mig till den jag liksom mera är till utbildning och sånt här. Det blev lite mer sånt där kultiverade konserter och så vidare. Nu hade jag massa country cake och grejer och country bands och så vidare ändå. Mm. Men det blev bättre att vara i Jakobstad och jag fick väldigt många vänner. Många av dem är mina kära goda vänner ännu. Och ja, på den vägen så jag hade ju också börjat med mina utbildningar så småningom, mina psykoterapeututbildningar. Mm. Och hade börjat arbeta samman då med en annan gestaltterapeut. Hon var psykolog då och höll på att utbilda sig till gestaltterapeut. Mm. Så hon frågade om jag ville vara med och dra någon kurser med henne i Finlandssvenska psykosociala centralförbunds regi. Och det ville jag gärna. Och så plötsligt så hade de en av de här stora penningautomatföreningen sponsrade större resor just för folk med psykisk besvär. Mm. Och så de brukade vara en ansvarig ledare som är psykolog och gestaltterapeut och så tre terapeuter med, för det var 26 klienter. Så vi ska vara många. Mm. Och så var det en av dem hade en möjlighet att komma och så hittade de på och frågade mig.
Jaha.
Och på den vägen blev det var en Lapplandsresa och första gången jag någonsin såg den där människan som jag lever samman med nu, det var klockan 5 om morgonen i en buss som skulle gå från Vasa på torget. Och jag var en lille smule trött för vi hade kommit till att festa lite med min väninna som också var henne där terapeuten som jag arbetade samman med. Det hade bara skett det, ja. Att vi festade lite den där. Så vi hade inte kanske sovit så många timmar. Och klockan 5 så sitter man ju som ett litet lys i bussen så klart. Att jag har ju liksom sån där turnémage.
Ja.
Så jag klarar ju av, eller klarar det. Nu lever jag inte så vilt mera. Mm. så kom det en sån där människa in som hade för stora gummistövlar och hörapparat. Och så tänkte jag bara, oj gud nej. Och så tog det ju inte mera än 2 dygn, så fattade jag och jag var helt vild med den där människan.
Vad var det då?
Det är svårt att det var liksom hans väsen och hans begåvning. Och dessutom är han alltså en helt sinnessjukt duktig gestaltterapeut och psykolog. Aha. Och sånt där. Och så hade hans humor var ju jättebra, alltså vi passar bara så gott samman. Vi har ju då också varit samman alltså nästan 30 år.
Ja.
Nu. Och varit gift nästan hela den tid. Så vi har, jag som aldrig någonsin trodde jag någonsin skulle bli gift. Att jag hade ju till och med, hon har silverbröllop för flera år sedan. Mm. Till vår stora förfäran. Men som han säger, han har varit gift över 50 år i allt. Men det är fördi att jag är hans tredje fru. men han är bara min andra man och därmed okay. Blir det.
Ja.
Jep.
Härligt att höra.
Mm. Jo. Skål.
Skål, ja.
Alltså kaffeskål bara.
Kaffeskål, jo.
Snackar jag så mycket om allt möjligt och här. Grejer, men vi tar kaffe här.
Ja.
Så tidigt på dagen så är det nog kaffe som gäller, eller vatten.
Ja, tisdag förmiddag. Ja, men här är vi på din mottagning och du har fullt upp, förstår jag, med ditt jobb med terapi. Hinner du, har spelat in en skiva, hinner du uppträda? Kommer man att kunna få se dig på någon scen någonstans?
Nu har det de här senaste åren har det varit lite glest med det. Jag ska tugga den här grisbiten. Mm. Och det är fördi att numera så består det mesta av mig bara av proteser och gift.
Aha.
Och det är ju så nämligen att jag har haft artros sedan jag var 23 år. Och jag har hela tiden bara ätit en massa smärtställande och så har jag tränat och så har jag inte brytt mig om. Jag har ridit mycket och jag är rätt seg. Men till slut så fick jag simpelthen så ont så jag kunde inte något. Och så måste jag tyvärr sitta i den här korta väntekö. Så jag fick lov att sitta och vänta i 11 månader med en höft som hade pajat så mycket så jag inte kunde gå här för ett par år sedan. Och den blev äntligen åtgärdad. Och var mina artrosknä så dåliga med samma. Så att ett halvt år efter blev jag opererad på Coxa, vilket jag är jättetacksam för. Mm. Och det är bara 11 månader sedan.
Ja. Så har du nya knän alltså?
Jag har 2 nya knä och en ny höft. Och jag är supertacksam för det. För egentligen, det är ju först nu jag fattar vad det är att leva utan smärta. Och i synnerhet alltså, jag klarade ju min skådespelarkarriär upp och ner och trappar och showdans och så vidare. Men det är ju också många år sedan och nu är jag ju heller inte riktigt ung mera. Så därför kan man ju lugnt säga att det var ju i grevens tid. Men jag envisades ju själv med att inte ville opereras för det var ett totalt måste. Men då hade jag ju inte räknat med det där med att det så kallade välfärdsområdet lägger så mycket extra tid till. Och det är lite politiskt lite synd, för när man låter patienter vänta så länge så blir de väldigt, väldigt orehabiliteringsbara. Och det var jag ju jätteonöjd med. Jag var verkligen vred och verkligen sorgsen och rasande och fruktansvärt förpinad. Men jag har ju sagt att jag kommer upp och gå igen och jag kommer upp och cykla, jag kommer upp och simma. Och det jag kom i. Det är 11 månader sedan, ungefär på dagen, att jag fick de här 2 nya knä och ett halvt år innan fick jag höften.
Ja.
Och jag är uppe och fungerar på 75% redan. Mm. Jag ska komma ut och gå mina 10 kilometer igen varje dag.
Ja.
Det är jag inte ännu, men att ditåt är jag på väg.
Ja.
Så på grund av att det har varit så för mig med all det här sjukaste, så har jag inte riktigt haft några konserter nu de här senaste år. Och hela det här projekt som jag nu har med Siv Ågren, som vi spelade av tidigare idag med den här nya CD, så är det också lite att vi har lite gått i stå, för hon har också på sitt håll varit sjuk och sånt där. Så ingen vet riktigt vart vinden vänder och var näsan pekar, men att jag tror ju åtminstone att jag för min del så kommer jag ju nog till att ännu hitta på något, för fast jag är faktiskt gammal så är det så att min röst är nästan ännu bättre än den någonsin har varit för. Alltså, och jag har ju jättehöga toner också och jag har en jättestark röst. Jag är jättetacksam för att detta fortfarande fungerar.
Ja.
Och det är klart att det vill jag använda. Mm.
Nej, men vi väntar publiken.
Jag väntar också lite. Jag har inte riktigt faktiskt kommit ner på benen ännu efter alla dessa operationer.
Ja.
Nej, men det där gift som jag består av, det ska jag också se vad det var. Det är ju smärtställande mediciner.
Ja.
För jag har bockat i mig så mycket sedan 2008 när det här verkligen först började vara hemskt. Och så blev det ju ännu värre sedan maj 23 när höften skred och jag faktiskt var invalidiserad och inte kunde gå. Om man lät mig vänta 11 månader på den där operationen, då var det nog, det var inte roligt.
Nej.
Och det var inte roligt att vara mina inälva heller så.
Mm. Ja.
Men det är fullständigt, det är en saga blott nu, så det är ingen problem.
Ja, nu tittar vi framåt.
Ja.
Men för Termos del så, nu är det slut. Nu är min bandspelare full, så jag får säga tack för pratstunden, Tine Sylvest.
Ja, men tack själv. Det var ju jätteroligt att du ville komma och att du tänkte att jag skulle ha något att säga.
Ja.
Det har jag ju, fast jag har en kris på tallriken.
Vi skulle säkert kunna göra flera termosavsnitt med dig. Vi får återkomma.
Ja, det får ni jättegärna om ni vill. Såklart. Mm. Det var jätteroligt att vara med. Ja. Tack.
Men vi ska avsluta. En sista sång.
Alltså, vet du vad? I den där Rosie musical, så gjorde vi också en skiva på Vasa Teater. Och en av de låtar som är där, så vi inspelade ju en skiva i studion hos, det var hos Martin Kantola.
Ah.
Det är också i hans studio som vi har inspelat min egen skiva, den där vi hörde från tidigare. Och Martin var också en jättebra samarbetspartner faktiskt, att fattade vad jag sa och vad jag ville. Men det har Kiljo ju varit också nu i den här nya produktionen. Men så istället för att bara inspela låtarna som de var när jag var på scenen och när vi var på scenen, så vi hade nu bandet bara som liksom att de spelade sina egna saker och vi spelade hela live in i studion. Men så kunde jag inte låta bli, så måste jag lägga stämmor på ena låten. Och den blev så läcker, så den ska vi ha.
Okay.
Och det är bara en cover, men jag älskar den och jag tyckte det var supercool att sjunga den. Och det är When a Man Loves a Woman. Mm. Yle Vega.